Varsågod, Bertil.
Kristen börda eller befrielse. Så var rubriken på en bok som kom ut på, jag tror det var 80-talet vi pratade om. Det kanske var en bok som var lite typisk för sin tid. Låg i tiden, det var en brytningstid från en kristendom som hade stort fokus på du ska inte, till en kristendom som mer ville bejaka friheten som livet med Jesus ger. Jag skulle nog säga i min lilla analys att överhuvudtaget slutet av 80-talet, början av 90-talet var väldigt mycket en brytningstid i kyrkans sammanhang. Det var en kristid där man upplevde att man nådde inte ut, man upplevde att det kom inte nya till kyrkan, men man upplevde att ja, det var många saker som gjorde att man behövde få bearbeta och fundera. Det kom många böcker då. På rutinens brant var en av dem. Osminkat av Thomas Sjödin. Var det Peter Hall skrev en också. Dårarnas längtan och så vidare. Och alla de här gav uttryck för samma sak. Längtan efter en kyrka som lever, som vibrerar. Som når, som möter människor. En del skulle säkert säga att den frihetssträvan som kom då har gått lite för långt idag. Men jag tror ändå att det här var en otroligt nödvändig process. Vi behövde gå från du ska inte, ett sånt fokus, till från lagens träldom till evangeliets frihet. Från att bevaka varandra, vilket det ibland blev. Att bevaka varandra till att bejaka varandra. Det är en otroligt förenkling det här, men vi får utmaningen i det. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Det var fest i Kana och Jesus var också bjuden. Jag tänkte det i 70-talets Västerbotten är det kanske en och annan kristen som skulle ha stannat hemma från den här festen. Man hade ju vin till maten och sen på kvällen blev det dans. Och man höll på i flera dagar på det här sättet. Jag tror det att det är någon annan kanske hade stannat hemma. Men Jesus, han gick. Det är intressant från sammanhanget att tänka att när Jesus pratar om Guds rike, alltså Gud som närvarande, det liv som Gud för in i vår tillvaro, så tar han ofta den här bilden. Bilden av bröllopet, bilden av festen. När Jesus bjuder in till gemenskap med Gud, när han säger Guds rike är nära, så byt riktning i livet och tro. Så tar han inte bilden av någonting som påminner om begravning eller en domstolsförhandling eller någonting sånt. Nej, det är en inbjudan till fest. Känner igen de här berättelserna? Han skickar ut tjänare och säger att nu har vi ordnat till för festen. Kom och var med på festen. I en av liknelserna så står det att de hade ju så många anledningar till att de inte kunde vara med. För en hade ju skaffat hustru och någon hade skaffat egendomar. Och det var det ena efter det andra som gjorde att de inte kunde komma med. Och då blir den här som bjuder till fest lite upphetsad och så säger han att vill inte de komma så vi ska ha fest. Det är en fest som när Elsa hade 85-årskalas och hade bestämt sig för att ha 80 gäster på kalaset. Och när det var några som inte kunde komma, ja då skickade hon inbjudan till nya som skulle haka på. För det skulle minsann vara 80 på hennes 85-årskalas. Ungefär den känslan i det. Och då säger han, gå ut på gatorna, bjud in de hemlösa, bjud in de fattiga. Bjud in de som inte har några kvalifikationer. Bjud dem till festen, för här ska bli fest och här ska vi ha fullt. En inbjudan till fest. Mina vänner, kristna i olika delar av världen under 2000 års tid har inte gett sina liv, har inte varit beredda att ge sina liv för någonting som bara är usch och fy och ajabaja. De har gett sitt liv för någonting som är mer värt än själva livet här och nu. Det finns en skakande skildring av Vilgot Fritzon i senaste tidningen Dagen. Det var väl i fredagsnumret tror jag. Då De berättar om hur det har sett ut lite bakom kulisserna i Nordkorea. En kvinna som i ett sammanhang berättade om hur hon var inte då en kristen, utan hon var liksom på rätt sida. Va? Ett gäng kristna som ställdes upp, de ställdes inför ultimatum att avsäga sig sin tro på Jesus Kristus och svära sin lojalitet till landets ledare. Eller att mista livet. Och de väljer det senare alternativet. Och det man gör är att hämta flytande varm järn och hälla över deras kroppar. Hon står och ser det här. Hon tänker, vad är det som kan ta människor på sånt sätt att de är beredda att låta det här ske? Istället för att enkelt säga att okej, landets ledare får vara min ledare. Vad är det? Och det var en process i hennes liv där hon en dag blev en själv en Jesu Kristi efterföljare. Vad är det som gör att människor är beredda att ge sina liv på det sättet? Jo, därför att de har upptäckt att det här är liv. De har upptäckt att det här är någonting. Det här är fest. Det här är värt mer än själva livet här. Kristen befrielse. Livet som kristen är, vi ibland har gjort det till någonting väldigt livsförnekande. Vi stänger in oss, det är nästan så att det måste vara tråkigt och svårt och jobbigt och hemskt och allting som det är på vägen fram. Men himlen kommer ju och det kommer bli underbart. Jag tror inte det här är Bibeln. Guds rike här och nu, det är så Jesus säger. Och som sagt, bilderna för Guds rike här, det är fest. Det är glädje. Livet som kristen, det handlar om att få bejaka det liv Gud har gett oss. Gud har skapat det vackra och det sköna för att vi ska få njuta av det. Samtidigt måste jag väl säga det då, att det handlar inte heller om gränslöshet. Paulus skriver inte att vi ska ta Jesus och de andra bröllopsgästerna som exempel och dricka tills vinet är slut. Nej, han skriver istället till församlingen i Efesos: drick er inte druckna av vin. Ja, det börjar faktiskt så här från vers 15. Se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Drick er inte druckna av vin, där börjar ni tappa kontrollen över era liv. Och så som Peter Halldorf så underbart har översatt det här och sagt att jag litar på honom. Jag kan inte grekiska på det sättet, men jag litar på honom att det går så bra att översätta. Drick er inte druckna av vin. Nej, drick djupt av anden. Berusa dig av Gud istället för rusdrycker. Och så upptäcker du att det är ett liv där du inte tappar kontrollen. Utan kontrollen kommer snarare att växa till i ditt inre. Ni har friheten, men se noga upp med hur ni lever som visa människor, skriver Paulus. Festen i Guds rike är inte alkoholdränkta fylleslag, utan det är rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Romarbrevet 14. Rättfärdighet och glädje och frid i den heliga ande. Jag fick någon slags uppenbarelse för något år sedan över den här texten, Johannes 2. Jag har letat i mina predikningar bakåt, men jag kan inte upptäcka att jag har predikat över den egentligen så där tydligt. Så nu kör jag frimodigt på. Jag tycker att spännande perspektiv som då öppnar sig när jag följer bröllopet i Kana och försöker förstå vad handlar om det här om. Det är inte så att Jesus var en festfixare som liksom snabbt fixade till festen igen. Jag tror att han gärna undrar om att få fortsätta festen och ha glädje tillsammans. Det tror jag. Men det finns någonting djupare i det här. Johannes skriver ju om det. Det här, det första tecknet som Jesus gör. Och så säger han det 7 gånger under sitt evangelium att det är tecken som Jesus gör. Tecken, 7 olika tecken som Johannes väljer ut. Där han vill visa ur olika perspektiv att Jesus är den man har väntat på. Jesus är Messias. Jesus är Guds son. Sen står det att Jesus gjorde så mycket olika saker så att det skulle inte rymmas i all världens böcker. Så skriver också Johannes. Men 7 tecken väljer han ut för att visa. Ser ni vem det här vi har att göra med? Och det här är det första tecknet. Och då tror jag att det finns en djupare betydelse i det. Och det jag tyckte jag upptäckte för något år sedan. De har inget vin. Det var ju en krispunkt i festen. Och det är klart många svenskar skulle ha hållit med att finns det inget vin så är det inte mycket till fest. Men om vi försöker se djupet mer i det då. Så måste Maria haft på känn på något sätt att Jesus var på gång. Han är ganska avvisande när hon ber honom att handla. Men hon förbereder tjänaren och säger att när Jesus säger någonting att ni ska göra någonting så gör det. Och sen hinner ju inte längre än till nästa mening så står det att Jesus faktiskt säger någonting. De fick uppmaningen att från Jesus att fylla 600 liters stenkärl som stod där och att fylla dem med vatten. Och sen när man då testade det här vattnet så var det festens bästa vin. Reaktionen att man börjar med gott vin och sen när de inte bryr sig så mycket längre då kan man komma med det sämre vinet. Och så nu kommer det högkvalitetsvin som de inte har smakat maken till förut. De har inget vin. Men leker med den här bilden och så använder vi ordet fruktlös. Och det är ju ett, jag tror att det egentligen är ett ganska fromt uttryck. För att läser vi vidare Johannes evangeliet till exempel så säger Jesus att vi förväntas att bära frukt i våra liv. Att bära frukt, vad är det för någonting? Ja, man kan dra så många linjer vidare i Bibeln och se att frukten egentligen måste handla om ett liv som det jag lever det Gud på något sätt hade som plan och tanke för ett människoliv. Och då tänker jag inte att jag har blivit präst eller jag tänker att någon har blivit sjuksköterska eller att någon jobbar inom det sociala eller att någon skottar snö eller vad som helst sånt där utan jag tänker att det är kärlekens frukter, alltså ett liv som bär frukt i godhet, i sanning, i rättfärdighet, i trofasthet, i ödmjukhet och det här. Det är så Paulus kallar det också. Andens frukter. Alltså att våra liv bär frukt i det att vi lever i tjänst för andra människor. Att vår kärlek tar sig uttryck i handlingar. Att vi kommer med en atmosfär av frid omkring oss. Att vi visar trohet i relationer som vi har på olika sätt. Och så vidare och så vidare. Och ett fruktlöst. Ja, fruktlöst. Det man gör ett fruktlöst försök. Det betyder att det är liksom ingen mening. Va? Det leder ingenstans. Det blir ingenting av det. Det är så vi använder ordet fruktlös. Och då tänker det blir förödande att sätta det över ett liv. Ett fruktlöst liv. I dess mest tillspetsade form så skulle jag tänka att det var människor som lever ett fruktlöst liv. Deras liv betyder ingenting. Inte ens för dem själva. Än mindre för människor runt omkring dem. Om del försöker bättra på sin image. Så kanske när det är ändå mer seriöst. Att man försöker bättra på sitt liv. Och sitt sätt att leva. Och sätt att möta människor. Och allting sånt där. Men det kan ändå vara känslan av att. Det var som att de har inget vin. Så står det då 6 stycken stora stenkärl här. 100 liter i varje. Och som man fyller med vatten. Och det här är ju spännande att tänka vad det är för en festplats. Det måste ha varit mycket folk. För ofta är det här på den här platsen. Eller också var de otroligt dåliga på att leva. Därför att det står att de här 6 stenkärlen var för judarnas reningsceremonier. Alltså 600 liter vatten för att rena sig. Så antingen måste det ha varit mycket folk där jämt på rörelse eller också var de som sagt dåliga på att leva så de behövde rena sig väldigt mycket. Vet inte, men antagligen det första alternativet. Och då tänker jag, är det så mycket annorlunda för oss? Ibland så kan vi känna det som att synden på något sätt klibbar fast vid våra fingrar. Och hur än vi försöker att rena oss så är det som att det fortfarande klibbar. Och så är vi snart tillbaka där igen och måste rena oss igen. Och det är ju precis som Torgny sa i inledningen, Martin Luthers uppmaning till oss, den dagliga omvändelsen, den dagliga reningen. Som i ett kristet perspektiv inte är att ha en stor vattentunna där man tvättar sig ren. utan det att rena sig där reningen finns. Jesu Kristi död uppståndelse. Vad är det häftiga i den här bilden då? Jo, med Guds rike kommer nya förutsättningar. Vattnet avsett till att tvätta sig ren symboliskt förvandlas till den godaste druvsaft, det godaste vin. Bilden säger mig att ett liv som varit fruktlöst, utan mening och innehåll, till liten glädje både för den som levde och för de som mötte. Ett sånt liv har alla förutsättningar att bli fruktbart på nytt igen. Meningsfullt och givande både för den som lever det och för de som möter det. Jesus Kristus seger förvandlar. Det kommer vi att säga i nästa vecka. Vi har böneveckan. Ska jag med reklam för den om en liten stund. Jesus Kristi seger förvandlar. Och idag så säger vi att bli en kristen är en befrielse. Nästan alltid när vi har gudstjänst med förbön så brukar jag stoppa in psalm nummer 40 i psalmboken. Det är många härliga verser, men en av dem säger just det här. Kristus skänker oss en tro full av segerkraft och ro. Vad vi fåfängt kämpat mot lägges kraftlöst för vår fot. Kristus skänker oss en tro. Hemligheten ligger väl just där. Jesus förvandlar. Jesus förändrar. Jesus skapar fram det goda vinet i våra liv. Jesus ger oss det vi har sökt. Och han förvandlar oss till att bli det vi förgäves har försökt att skapa om oss själva till. Ett ljuvligt vin. Liv som bär frukt. Liv som går att njuta av. Både för den som lever det och för dem som möter det. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Som sagt, 7 tecken som Johannes valt ut. Och det här ligger helt i linje med samlade undervisningen i vår bibel. Det här lyfter jag gärna fram i alfasammanhang. Det här har predikat över en och annan gång också. Känner igen de här bibelversen om jag ska ta bort stenhjärtat, ge oss ett hjärta av kött och blod. Hur jag ska lägga sin lag i våra hjärtan. Hur jag ska göra det här till någonting som vi vill leva. Inte som vi måste leva. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Ditt liv kan bli fruktbart därför att Guds rike finns närvarande. Och hans lärjungar trodde på honom. Amen. Gud, förlåt oss att vi så ofta gör det som att du vill begränsa våra liv, att du vill hålla tillbaka våra liv. När du egentligen vill ge oss liv. Så ger vi dig våra liv. Amen.